Att predika, det är någonting som jag håller på med nu. Därför så behöver jag inte definiera det kanske. Men det är alltså att stå och förkunna Guds ord inför en publik. Man predikar inte för en person gärna. Det är en offentlig akt enligt den latinska betydelsen av ordet predika. Det är när man står inför människor och försöker klarlägga en text ur Guds ord. Det är att predika. Predika ordet begränsar predikaren till innehållet för sin predikan. Han har egentligen inte frihet att predika vad som helst. Om han vill vara Herrens tjänare och Herrens sändebud, så är han faktiskt begränsad till att predika det som Herren har sagt. Inte sina egna tankar, inte sina egna åsikter, utan Guds ord. Predika ordet till Timoteus. Varför är det så viktigt att predika ordet? Jo, för att det är endast skrifterna, det är endast ordet som föder tro. Det står så här i Romarbrevet 10. Tron kommer av predikan. Och predikan är kraft av Kristi ord. Predikan måste begränsa sig till de sanningar som Jesus Kristus har uppenbarat i historien. Då predikas Guds ord och då föds tro hos människor. Vidare säger Petrus att ni har ju blivit födda på nytt. Icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig säd. Vadå? Genom Guds levande ord som förbliver. Guds ord, endast Guds ord kan föda människor på nytt. Ingenting annat kan föda människor på nytt. Guds ord är levande och kraftigt så det tränger igenom. Åtskiljer själ, ande, märg och ben och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Jag kan inte döma någon. Mina åsikter kan inte döma någon. Mina åsikter kan inte ställa dig mot väggen och göra dig svaret skyldig. Men Guds ord är en domare över dina tankar. Och när jag förkunnar Guds ord för dig, så är det inte min auktoritet som gör att du känner dig svaret skyldig, som gör att du känner att ditt samvete måste klaras upp. Det är Guds ord som har träffat dig. Ve mig, säger Paulus, om jag inte förkunnar evangelium. Och Guds ord uppbygger också dem som har kommit till tro. Inte mänskliga tankar. Hur fint det än formuleras, så är det faktiskt så att det faller ganska platt till marken i jämförelsen med det uppbyggande Guds ordet. Guds ord är ingivet av Gud, därför är det nyttigt till undervisning, bestraffning. Och det säger han också här. Predika ordet, bestraffa, till rätta visa, förmana. Det är nyttigt till allt sådant som behövs för den kristna människans tillväxt och andliga mognad. Guds ord är alltid aktuellt också. Här står jag och förkunnar någonting som skrevs för nästan 2000 år sedan. Är inte det ganska medeltidsmässigt? Ja, det är inte bara medeltidsmässigt. Det är väl inte klokt att förkunna åsikter och så kallade sanningar som hävdades för 2000 år sedan. Och jag kommer senare i april att gå tillbaka till Gamla testamentet igen. Och förflytta mig ytterligare kanske 1000 år tillbaka. 3000 år tillbaka i tiden. Kan det vara vettigt att 1977 stå och förkunna någonting som skrevs och som tycktes och som sades och som hölls för sant för så länge sedan? Nej, kanske inte, om det inte vore Guds ord. Men Guds ord är evigt. Evigt bestående. Oföränderligt. Inte beroende utav tidens gång. Jag älskar psalm 19:s beskrivning av Guds ord. Får jag läsa några verser? Herrens lag, Herrens ord är utan brist. Den täcker alla livets områden. Där finns råd för dig, vilket livsområde du än har problem i. Den är utan brist och den vederkvicker själen. Herrens ord, Herrens vittnesbörd är fast. Orubbligt, en säker grund. Mänskliga filosofier växlar, kommer och går. Vad man idag ska tycka enligt massmedia kanske inte är populärt imorgon. Men Guds ord är fast. Den sanningen vacklar inte genom tiden. Och den gör den enfaldige vis. Den ger förstånd åt människan. Herrens befallningar är rätta. Det finns någonting som är rätt. Mitt i en relativ filosofi som vi alla mer eller mindre faktiskt har influerats av, tror jag. Hur kan vi veta att det finns någonting som är rätt eller fel? Ja, det finns en relativism idag som är oerhört uttalad i vårt land. Ingen kan veta vad som är rätt. Ingen kan veta vad som är fel. Var och en har rätt att leva som man själv vill. Men här står det att Guds ord är rätt. Här finns någonting som är rätt. Här finns en auktoritet för hur människan bör leva. Vad hon bör rätta sig efter. Det är väldigt skönt att ha Guds ord att tillgå i den privata rådgivningen med människor. Så här har Gud sagt. Och han har sagt det rätt. Herrens befallningar rätta och ger glädje åt hjärtat. Det är skönt för människan att veta att det finns någonting som är rätt. Herrens bud är klart och det upplyser ögonen. Den människan som tar vara på Guds ord, hon ser klart. Det ger henne en klar anletsblick. Hon vet var hon är på väg. Hon vet vägen. Hon kan se klart. Hon vandrar inte i mörkret och famlar. Herrens ord gör hennes blick klar. Herrens fruktan är ren och den består evinnerligen, evig. En kollega till Spurgeon kom en gång och sa till honom: det måste vara lätt för dig att predika. Tror du det? Det tycker jag inte själv, sa Spurgeon. Jo, sa hans kollega, du bekänner dig ju alltid bara till en bestämd serie sanningar. Du håller dig ju ständigt bara till detta som Guds ord lär. Ja visst, det gör jag, sa Spurgeon. Så är det inte med mig, förklarade hans kollega. Jag får min teologi och min troslära från söndag till söndag. Hos mig är ständig förändring. Då tänkte Spurgeon utan att svara: om grunden ständigt håller på att ändras, måste då inte hela byggnaden bli ganska osäker? Så är det. Om man börjar alternera och hålla Guds ord för relativt, så har vi ingenting att bygga på. Men nu är det inte så att vi nervöst skulle vilja hålla fast vid Guds ordet för att få en grund. Utan orsaken till att vi vill hålla fast vid Guds ordet är att Gud har förklarat detta vara sant. Den som lyder mina ord, hör mina ord och tror dem, han är lik en man som bygger sitt hus på hälleberget, säger Jesus. Den som struntar i mitt ord, han är lik en man som bygger ett hus på lösan sand. Det består inte i provets stund. Alltihop rasar samman. Det finns en grund i tiden. Och det är en ära faktiskt att få hålla sig till de sanningar som Gud, den helige ande, har valt att uppenbara för oss. Och som är i överensstämmelse med Jesu Kristi egen undervisning. Ty det är de sanningar som en gång ska vara det slutgiltigt gällande. Det är inte mänskliga åsikter som en gång ska vara det slutgiltigt gällande, utan det är Guds eviga sanningar. Visst kan det vara en konflikt, hörni, om jag får bli personlig, i predik och förberedelse. När man läser ett kapitel och tänker: men ska det verkligen vara någonting att predika om det här? Kanske till och med det här kapitlet, det finns en hel del som jag undrat över. Är det ens värt att nämna? Och inte minst när vi har varit i Gamla testamentet, man tycker ibland: det här är väl alldeles bort i tok i alla fall. Kan man predika någonting sånt här? Men så har jag underordnat mig ordet i 2 Timoteus 3 och 15. All skrift är gudinandad. Det betyder hela skriften. Eller kan det också översättas: varje del av skriften är inspirerad av Gud. Och så har jag tänkt så här och sagt till Gud: okej. Jag håller det här ordet för sant. Jag tycker inte detta är mycket, Gud. Jag får ingenting ut av det just nu i min förberedelse. Men jag tar dig på orden. Jag tror att du har också lagt in detta kapitlet av ett visst syfte som inte kanske jag just nu förstår. Men jag underordnar mig ditt ord. Och jag ska stå upp och predika det. Så får du göra vad du vill utav det. Och vet ni, jag upplever mig inte ha kommit på skam när jag har predikat Guds ord. Gud har överraskat mig så otaliga gånger, just här i predikstolen, med att ge mig kraft att säga sanningar som jag inte hade tänkt på alls var så djupa sanningar när jag satt där och kämpade med texten. Så gör Gud. Han överraskar predikanten själv med sina sanningar från bortglömda kapitel i denna rika bok. Predika ordet. Träd upp i tid och otid. Det betyder inte att ovisligt ständigt gå omkring och predika. Men det betyder att ständigt vara beredd. Att ständigt stå redo att säga Guds ord. När tillfälle ges. Och när det synes som om inte tillfälle ges. Att ändå predika ordet. Vi får ett sådant exempel senare i kapitlet. När Paulus säger att när jag stod inför rätta så kom ingen mig till hjälp. Till mitt försvar. Men jag fick chans att predika ordet. Det fanns ingen predikstol i rättssalen i Rom. Men Paulus vittnade om Kristus. Det var att predika i otid kanske. Men han predikade. Så får Timoteus också veta lite hur han ska predika. I samma vers som vi alltså håller till i fortfarande, andra versen. Predika med allt tålamod. Ja, det behövs faktiskt, Timoteus. Du har varit i Efesus i ganska många år nu. Men kanske du inte sett den tillväxt du hade önskat. Du har predikat troget, du har undervisat. Men människorna är sena att visa tecken på att de verkligen tillgodogjort sig din undervisning. Det behövs tålamod att undervisa Guds ord. Det är som såningsmannen som sår ut. Det växer inte upp över natt. Utan det måste ta tid. Du måste vänta. Du måste vara tålig, Timoteus. Till dess att du ser Guds ord gestalta sig i dina åhörares liv. Det behövs tålamod att predika ordet. Predika också med undervisning i alla stycken. Och det här är en viktig liten sats faktiskt. Att undervisa i alla stycken är i förening med Jesu missionsbefallning. Gå ut i hela världen, gör alla folk till mina lärjungar. Och så säger han i slutet, lärande dem allt vad jag har befallt er. Och Paulus säger vid ett tillfälle, jag har inte undandragit mig att för er förkunna hela Guds rådslut. Det är lätt att hålla sig till älsklingstexter kanske. Till det som ligger en själv varmt om hjärtat. Till det som man tycker man har klarhet och inspiration över. Och så glöm stora delar av denna uppenbarelse bort. Men Guds ord uppmanar predikanten att predika hela Guds rådslut. All vad Gud har uppenbarat. Det gör man naturligtvis heller inte på ett år. På två år. På fem år kanske. Men det är en av orsakerna till att jag har valt att försöka systematiskt gå igenom Bibeln. Bok för bok. Växla mellan gamla och nya testamentet. Jag vet jag kommer till böcker som jag inte alls känner mig inne med så att säga. Och som jag sa nyligen, kanske inte jag tycker att församlingen skulle ha värst mycket utav heller. Men envist ämnar jag hålla fast. Och jag hoppas jag ska få fortsätta att göra det. Hålla fast vid tron på att hela Guds ord är värt att förkunnas. Och vet du, när det gäller bestraffning, tillrättavisning och uppmuntran som det här står om, så kommer det naturligt in när man till exempel går igenom en bok, ett brev. Det kommer sådana verser som föranleder tillrättavisning. Det kommer sådana verser som föranleder bestraffning, uppmuntran, varning. Och då på ett naturligt sätt, utan att någon i församlingen behöver känna sig obehagligt till mods över att pastorn möjligen känner till vissa förhållanden eller tar tillfället i akt att uttömma viss aggression mot just mig. Utan här är det skrivna ordet. Och jag är ansvarig att förkunna det skrivna ordet och ingenting annat. Vill du klaga så måste du komma till ordet och inte till den som förkunnar ordet. Varför ska jag predika ordet? Jo, säger Paulus i nästa vers förklarande. Den tid kommer då man inte längre ska fördraga den sunda läran. Man ska tydligen tröttna på sanningen. Man ska inte längre tåla den hälsosamma läran. Den livgivande läran. Den uppbyggande läran. Man ska inte stå ut med att höra på den. utan efter sina egna begärelser. Samla åt sig lärare, hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. Det här är intressant. Du ser en process här. Först uppstår ett motstånd mot sanningen. Man vill inte ta emot sanningen. Men sedan sker ett bortvändande, ett aktivt bortvändande ifrån sanningen. Och då måste något surrogat komma in. Då måste man ha någonting annat. Och så står det, så vänder man sig då istället till fabler. Man samlar åt sig lärare hoptals som kan förkunna sådant som man vill höra. Inte sanningen, den är obehaglig. Predika istället detta för mig. Och så fort det råkar kanske bli lite obehagligt är också en ny lärare. Kom och säg någonting nytt. Nej, nej, inte du, kom du. Och så hoptal samlas lärarna för att var och en i viss ordning får förkunna sina lärosatser av olika slag. Ja, fabler kallar Paulus det. Jag tror det är en fara för en församling till exempel. När allt för många lärare träder upp. Den ena söndagen efter den andra. Kanske ingen kontinuerlig undervisning alls. Det kan bli en splittrande tendens just i undervisningshänseende. Det blir ingen kontinuitet. Det blir ingen fasthet. Och det finns kanske en fara att ständigt vilja höra någonting nytt. Ständigt vilja ha en ny. Den pastorn långt bort ifrån, han måste ha någonting särskilt att meddela. Och så blir det en viss sensationshunger som bland griper Guds barn för att få komma och höra vissa män, vissa predikanter predika. Man står inte ut med att höra bara sin egen pastor bara lägga ut texten söndag efter söndag. Jag menar inte att man inte skulle lyssna till andra pastorer. Absolut inte. Alla har ett bidrag att giva. Men i en lokal församling får det inte bli för ryckigt. Och det får inte uppstå någon sensationslyssnad i det här avseendet. Att ständigt vilja höra någonting nytt. Som det var i Aten. När Paulus förkunnade ordet där. Det gick bra en dag. Ja, möjligen kunde han få komma tillbaka imorgon också. Och förklara sig lite mer. Men sen ville man höra någon annan. Kittla i öronen skulle det göra. Som en liten fjäder. Det fick inte gå på djupet. Det fick inte tränga ner åtskilja själ och ande, märg och ben. Och bli en domare över mina tankar och mitt hjärtats uppsåt. Bara kittla lite grann. Behagligt. Det som jag själv vill höra. Fablerna kanske var mer fascinerande. Mer spännande. Och det verkar som om man hade lämnat sanningen utan att riktigt egentligen vara medveten om att man hade lämnat det. Man hade förlorat förmågan att skilja på vad som var sant och på vad som var fabler. Man omfattade plötsligt lärosatser som var helt i strid med Guds ord. Men det bekymrade den tydligen inte. Men du, Timoteus, och så kommer det där igen. Men du, i kontrast till detta. Hur många gånger har han inte sagt så där genom breven? Men du, Timoteus, du. Var nykter i alltid. Var vaksam, både moraliskt och intellektuellt, så att inte också du faller offer för dessa falska lärares falska läror. Han varnar här Timoteus, va? Han uppmanar honom, var nykter, var vaksam, bär ditt lidande som det kanske kommer att innebära att inte vilja kompromissa med sanningen. Utför en evangelists verk. Åh, vad skön att Paulus säger så. Timoteus var ju en ganska inbunden person. Blyg, lite hämmad. Kanske ont i magen hade han rätt ofta. Och han, om han hade en andlig nådegåva, vilket han hade, så var det väl kanske lärarens gåva. Att kanske ganska torrt, jag vet inte, stå bara och lägga ut Guds ord, undervisa. Kanske inte var någon särskild predikant heller. Men ändå uppmanas han att han predika ordet. Och undervisa, undervisa, förmana, tillrättavisa, tröttna inte. Uppmanar honom Paulus gång på gång. Och så säger han här, ja, jag vet att du inte är en evangelist Timoteus. Men utför en evangelists verk. Man får inte begränsa sig till att tro att jag är ingen evangelist, jag är lärare, jag ska bara undervisa. Nej, Timoteus, du måste ut på gatan och vittna för människor också. Så att säga. Du måste ha bördan för människors frälsning. Levande. Fast du inte har evangelistens gåva. Och det kanske inte alla som har. Så måste vi dock ha bördan för människors frälsning levande.
Om vi förlorar den bördan, om vi förlorar den nöden för människors frälsning, så blir allt annat bara ytligt och teoretiskt. Ofullständigt. Du får inte tappa nöden och glöden för att vilja se människor frälsta. Timoteus, utför en evangelists verk. Det är alltid lättare att bara engagera sig i det yttre. Jag vågar inte säga sociala, men det kan kräva mindre andligt engagemang också att bara stå och undervisa teoretiskt. Men att vara på knä och känna nöd för människors frälsning, det fordrar någonting mer. Och att inte kunna hålla tyst om Jesus Kristus, det är för att vi känner att den människan, denna min kamrat, denna min arbetskamrat, denna min granne behöver ju verkligen Jesus Kristus. Det fordrar någonting annat. Fullborda alltså i allt vad som tillhör ditt ämbete. Fullborda allt. Förfuska ingenting. Hoppa inte över någonting. Och så börjar ni i vers 6 att peka på sig själv som ett utmanande exempel. Inte för att berömma sig inför Timoteus, utan för att få Timoteus att följa honom. Paulus står inför uppbrottet. Och så säger han: jag själv är nu på väg att offras. Han använder en gammaltestamentlig bild, då man efter det att man hade offrat ett djur utgöt ett drickoffer över det levande offret. Och han tar lika som bilden av att Kristus har offrats för mig. Nu är jag lika som ett drickoffer som i hans efterföljd utgjutes över hans offer. Snart ska jag offras. Och i just den termen ligger också tanken på att han ska dö martyrdöden. En offerdöd. Jag själv löper sista sträckan nu till Timoteus. Men titta, han kan säga enligt vers 7: jag har kämpat den goda kamp. Det är en kamp att kämpa, men det är en god kamp. Tidigare hade han sagt till Timoteus: Timoteus, kämpa trons goda kamp. Timoteus, jag har kämpat trons goda kamp. Det går alltså att kämpa den till slutet. Jag har gjort det. Han hade sagt till Timoteus i andra kapitlet i detta brev: var som en idrottsman som löper på tävlingsbanan. Underkasta dig reglerna. Underkasta dig träningsdisciplinen. Det går att fullborda loppet på det sättet. Säger Paulus här: jag har fullbordat mitt lopp. Fullborda också du ditt lopp. Det går att fullborda loppet. Och så säger han: jag har bevarat tro. Det går att bevara tro. Det kan verka kämpigt ibland när tvivlarna riktigt klänger sig på en och griper sig om en och hotar att söndertrasa ens andliga liv. Den upplevelsen kommer över varje kristen. Men det går att bevara tro. Gud vare lov. Och vet du, i det här sammanhanget tror jag kanske inte att det är så mycket egentligen den subjektiva tron det är frågan om, utan evangeliet, den objektiva tron, det teologiska trosinnehållet. Jag har bevarat, säger han i första kapitlet, vad som har blivit mig anförtrott, nämligen evangeliet och dess innehåll. Jag har bevarat det under livet. Jag har inte kompromissat. Jag har bevakat sanningen. Och ända nu vid slutmålet kan jag säga: jag har bevakat sanningen noggrant. Jag har inte kompromissat med den, gjort avkall på den. Jag har bevarat tron. Den har också blivit anförtrodd åt dig, säger han i första kapitlet. Bevara nu, Timoteus, genom den helige ande som bor i dig, vad som har blivit dig anförtrott att förmedla tron vidare. Kompromissa inte med den. Predika ordet. Håll fast vid sanningen. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig. Rättfärdighetens segerkrans kan förstås på två olika sätt. Den kan uppfattas som en belöning för ett rättfärdigt liv. Men den kan också uppfattas som att bli krönt med rättfärdighet. Egentligen är det krona i grundtexten. Rättfärdighetens krona ska snart fästas på mitt huvud. Jag ska krönas med rättfärdighet. Jag tror att man kan förstå, har rätt att kunna förstå båda betydelserna här. Vi är nu rättfärdiggjorda genom tron på Kristus. Det behövs ingenting mer. Vi har all rättfärdighet vi behöver, ty vi har Kristi rättfärdighet. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Gud har förklarat oss icke skyldiga. Och det är ett domslut, en juridisk befästelse, bekräftelse som är evigt gällande. Men vi kan fortfarande synda trots att vår ställning är rättfärdig. Men vi ska en gång krönas med rättfärdighet för att aldrig mer synda. Samtidigt ska den rättfärdighet vi kröns med upplevas av oss som en belöning för att vi har velat kämpa den goda kampen. Vi ska känna att det var värt det allt. Nu erkänns mitt verk av honom själv. Herren, den rättvise domaren, säger han, den rättfärdige domaren, ska ge den åt mig på den dagen. Hans dom är den som ska vara evigt gällande. Inte Neros dom. Inte Neros dom, för vars skull jag här sitter i fängelse som en stackars fånge. Bortglömd nästan av världen, tycks det. Hans dom är inte evigt gällande. Nero själv ska fram inför Guds dom. Den högsta domstolens beslut återstår. Och det är den som gäller. Kanske han också har i tanke de olympiska spelens domare, som ibland kunde vara partiska. Men inte deras dom som gäller. Det är den rättfärdige domarens dom som gäller, säger Paulus. Ett evigt frikännande har jag fått av honom. Men kronan är inte bara för Paulus. Den är för alla. Vilka då? Jo, alla dem som har älskat hans tillkommelse. Här var hemligheten till Paulus rättfärdighet och strävan efter rättfärdighet livet igenom. Han hade älskat Herren Jesu Kristi tillkommelse. Det betyder att Kristus ska komma och i sin rättfärdighet upprätta sin rättfärdighet på denna jorden. Jag älskar den dagen. Jag längtar efter den dagen. Och eftersom jag längtar efter den dagen vill jag leva i rättfärdighet. Att älska Jesu tillkommelse innebär en reningsprocess i ditt liv. Den som har detta hopp till honom, han renar sig, lika som han själv är ren. Vi ska bli honom lika. Att ha detta hopp levande för sig varje dag är en hjälp i kampen emot synden. Han kan när som helst vara här. Jag vill inte såra honom med synd. Jag vill inte bedröva den helige ande. När som helst ska jag vara i himlen. Det passar inte att jag nedlåter mig till det eller det eller det. Jag är ju himmelsk medborgare och när som helst ska jag träda in. Jag vill vandra i helighet. Jag vill vandra i helgelse. Längtar du efter Jesu tillkommelse? Det är fel att skrämmas med Jesu tillkommelse. Jesu, talet om Jesu tillkommelse är förbehållet Guds barn att glädja sig åt. Inte att skrämma syndare till korset med. Det är en sanning som Guds barn ska finna en ständig glädje i. Och vi ska älska hans tillkommelse. Han kan när som helst vara här innan den här gudstjänsten är slut. Så sant, så verkligt är det. Borde det vara för oss när som helst. Himmelsfärd. Du älskar väl den stunden. Men Demas, han älskade inte den stunden. Han hade fattat kärlek, står det, till denna tidsålders väsende. Till denna världsfilosofi och dess levnadssätt hade han fattat kärlek, så att han hade vacklat i sitt sällskap med Paulus där i Rom. Kanske såg han faran i att han själv skulle få lida så som Paulus nu led. Och så hade han lämnat Paulus och begivit sig till Thessalonika. Det står inte att han hade lämnat Kristus. Det vet vi ingenting säkert om. Men han hade lämnat Paulus. Och han hade begivit sig bort ifrån Rom. Han hade börjat bra, Temas. Han hade varit Paulus medarbetare, står det i Filemons brev. Men nu hade han svikit och övergivit. Han hade tydligen inte hållit provet nu på slutet. Men lite längre ner i kapitlet, i den elfte versen, vill jag som kontrast ta fram Markus. Johannes Markus. Vet du vem det var? Det var Marias son. Maria var en kvinna i Jerusalem som hade kommit till tro. Och hon inbjöd gärna församlingen hem till sig för bön. Och vet du, när Petrus satt i fängelse i Jerusalem, så var församlingen församlade hemma hos Maria, Johannes Markus moder, för att bedja. Och den unge Johannes Markus var också med där på på knä, skulle jag förmoda, i bön i sitt eget hem. Och då knackade på dörren. Och vem står utanför? Petrus själv. Gud hade svarat deras bön och en ängel hade lett honom ut ur fängelset. Och det blev nog så att Johannes Markus blev särskilt fäst vid Petrus. Petrus kallar honom också i sitt brev för sin son. Han var tydligen den som hade fått vinna Johannes Markus för Kristus. Men när Paulus och Barnabas begav sig iväg på sin första missionsresa, så beslöt de att också ta Markus med sig. Den unge Markus, han kunde tjäna dem, menade man. Och så skickar man med Markus ifrån Antiochia. Men de hann inte mer än komma till mindre Asien och till Pamfylien, förrän den unge pojken, hur gammal han var vet vi ju inte riktigt, men ynglingen började vackla. Och rätt för det var så smet han ifrån Paulus och Barnabas och åkte hem till Jerusalem igen, till sin mamma möjligen. Och det där tog Paulus ganska hårt, att han hade övergivit den. Så när de skulle åka på sin andra missionsresa, så ville Barnabas att de åter skulle ta Markus med sig. Men då sa Paulus nej. Det är inte något skäl att ta honom med. Han svek ju oss förra gången. Han kanske sviker igen. Men Barnabas var godhjärtad, som ni vet. Han hade en gång tagit hand om Paulus när apostlarna inte ville ta emot Paulus, eller Saulus som han då hette. Nu var det ju också så att Markus var Barnabas syster eller brorson, i alla fall syskonson vet vi. Så han hade ett särskilt hjärta för den unge Markus. Och schismen mellan Paulus och Barnabas blev så hård att Paulus gav sig iväg och Barnabas, han tog sin Markus och for hem till Cypern, där Barnabas kom ifrån. Men senare förstår vi att Markus i alla fall hade ändrat sig och vuxit till i Herren och blivit riktigt modig. Han kom till Paulus när han satt i fängelset i Rom. Till när Paulus skriver i Kolosserbrevet, så kan han hälsa också från Markus. Och nu var tydligen Markus i Efesus med Timoteus. Ty Paulus säger nu: Timoteus, när du kommer hit, så tag Markus med dig. Ta Markus med dig. Nu hade också Paulus insett att den unge man faktiskt hade ändrat sig. Han hade vuxit till. Han hade svikit en gång när han var ung. Men nu var han annorlunda. Det var motsatsen till Demas det här. Och så kom Markus till Rom. Och så vet vi senare att han också for med Petrus och predikade. Och vet ni, denne unge man som hade börjat så, ja vad ska vi säga, misslyckat, honom använde Gud att nedteckna det äldsta utav evangelierna, Markus evangeliet. En välsignelse för världens kristna genom historien. Markus evangeliet. Johannes Markus dog som en martyr där nere i Egypten, enligt traditionen. Från nederlag till seger. Gud förkastar ingen för evigt. Gud hade fortfarande sitt finger med i Markus liv, fast han hade svikit ganska markant en gång i början på sin kristna vandring. Är inte det skönt att veta att så handlar Gud? Men det fanns fler personer. Kresens hade åkt till Galaten, Titus till Dalmatien, nuvarande Jugoslavien. Lukas var den enda som var kvar hos Paulus. Lukas, som man säger i Kolosserbrevet, den älskade läkaren. Och det verkar som att kanske Lukas stannade kvar hos den åldriga aposteln för att bistå honom nu i hans fysiska svaghet. Han var ju läkare, han kunde göra en insats för Paulus. Tychicus, en annan av hans medhjälpare, han var brevbärare åt Paulus många gånger. Han hade tagit brevet till Efesus, han hade tagit brevet till Kolosse, och nu skulle han tydligen också ta brevet till Timoteus i Efesus. Ty jag sänder Timoteus till dig, till Efesus, säger Paulus. Kanske skulle han avlösa Timoteus när den skulle komma till Paulus, som Paulus nu vädjar om. Tychicus kallar han på andra ställen för sin älskade broder. Min älskade och trogne arbetare, tjänare och medarbetare i Herren. Och så säger han till Timoteus några praktiska små saker. När du kommer, Timoteus, för han räknar med att Timoteus ska komma och besöka honom snart, så ta med dig manteln, den som jag lämnade hemma hos Carpus i Troas, du vet. Min mantel, det började dra emot vintern nu. Det började bli kallt i cellen där borta i Rom. Ta med dig manteln, Timoteus. Och ta med dig böckerna och pergamentskrifterna som han tydligen hade lånat Timoteus för att Timoteus skulle få tillfälle att studera. Vi vet inte vilka böcker och vilka pergamentskrifter det var. Böckerna kunde ha handlat om Jesu liv och historia och undervisning. Pergamentskrifterna var någonting dyrbart. Skrift skriven på läder, på sammansydda läderfogar, läderbitar som man skrev på. Och det var dyrbart material. Och det var troligen Gamla testamentets skrifter som man hade en kopia av det. Och så tycker jag det är så tjusigt att se när den gamla aposteln ber att få böckerna och skrifterna till sig i cellen. Han hade tydligen haft dem med sig på resorna. Han hade studerat när han rest fram över världen. Han hade inte glömt böckerna. Och nu vill han ha dem till sig på den sista resan för att ytterligare få forska och läsa i skrifterna. Vilket exempel. Han var inte färdig. Han var, som Pollack en gång sa, teologistuderande för livet. Han ville lära sig mer. Han ville studera mer. Borde inte vi också följa hans exempel? Att inte anse oss färdigstuderade utan ständigt fördjupa oss i skrifterna.
Tiden börjar gå mot sitt slut, ser jag, och vi får hoppa över verserna om Alexander, som tydligen var en motståndare till det som Paulus predikade och som han varnar Timoteus för att ha något samröre med, och som han hade överlämnat, som han säger i första kapitlet, åt Satan för att denne skulle utföra en tuktan över honom, möjligen för att hans själ skulle bli frälst. Och när han hade stått inför rätta i Rom där Paulus, så var det enligt seden så att någon vän hade rätt att komma och bistå dem och ge dem moraliskt stöd. Men när Paulus stod där kom ingen till hans hjälp, till hans försvar. Utan ensam fick han försvara sin sak. Men han var inte bitter på dem som hade dragit sig undan. Utan han har en förlåtande attityd. Må det inte tillräknas dem, säger han. Och förresten, jag fick ju tillfälle att vittna. Jag predikade lite i otid kanske. Men jag fick tillfälle. Och Jesus har ju sagt: bekymra er inte för vad ni ska säga när människor drar er inför rätta. Ty Guds ande ska ge er orden i den stunden. Och när Paulus hade kallats av Gud en gång på Damaskusvägen, så hade Gud sagt att han skulle bli ett vittne inför hedningarna och inför konungarna. Och här hade han nu stått upp inför romarrikets högsta instans och vittnat om den uppståndne Kristus. Jag undrar vad rådsherrarna tänkte där borta i Rom. Och han är inte rädd. Herren stod med bi och räddade mig ur lejonenskap. Han ska fortsätta att rädda mig från det onda ända hem till sitt himmelska. Det får gå hur det vill, om jag också ska offras och uppleva martyrens död. Jag vet att jag ska till hans himmelska rike. Honom tillhör äran, han som kan slutgiltigt föra mig hem genom alla svårigheter, om jag också ska gå den sista sträckan ensam. Hälsa Priscilla och Aquila, dessa två makar som kom till honom i Korint en gång, ni vet, och som var lärda i skriften. Så när senare de följde med Paulus till Efesus, för de var ju tältmakare liksom Paulus och de jobbade ihop lite grann, så kom Apollos från Alexandria och undervisade också han. Men då står det att Aquila och Priscilla tog Apollos till sig och undervisade honom grundligare om Guds väg. Hälsa till dem. De var kvar i Efesus. De var församlingsmedlemmar där. Och så säger han: Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus. En intressant kommentar som jag tycker är ändå så lärorik. Här har aposteln Paulus, han som hade bett för så många sjuka och säkerligen hade helbrägdagörelsens gåva, tvingats lämna en av sina käraste medarbetare i Miletus, i mindre Asien, därför att han var sjuk och inte blev frisk trots alla förböner. Paulus hade inte den teologin att det var fel under alla förhållanden för en kristen att vara sjuk. Och att den enda lösningen alltid ska vara att genast bli frisk. Han hade bett för Epafroditus ganska länge när den hade kommit till Rom och blivit sjuk.
Och det såg ut som han skulle dö, men till sist hade Herren ändå förbarmat sig över Epafroditus. Här hade han tvingats lämna en av sina medarbetare. Tydligen är det så, mina vänner, om vi ska vara ödmjuka och sanningsenliga och ärliga, att Gud ibland inte finner den enda vägen för honom vara att genast hela människor från deras sjukdom. Det är ju så att vi ibland beder både länge och väl utan att någonting händer. Och jag tror inte vi ska leta efter fel i vår bön eller fel i vår tro, utan jag tror att vi får böja oss för detta också, att Gud kan ha en mening också med sjukdomen. Det verkar så i det här fallet i alla fall. Och andra exempel som skulle kunna andragas. Ibland hela Gud, ibland gör han det inte. Men Gud har alltid ett kärleksfullt syfte. Det kan vi lugnt vila vid. Han har alltid ett kärleksfullt syfte när han låter sjukdom och svårigheter drabba oss. Det kan vara att han vill dra oss närmare sig själv. Det kan vara att han vill göra oss mer beroende utav sig själv. Det kan vara att han vill skapa hos oss ett vittnesbörd som andra ska lyssna till. Ja, Spurgeon, han sa ibland att det skulle vara nyttigt för var och en av oss att få ett litet tjuvnyp ibland. Att få en månads reumatism. Så Gud fick tid att tala med oss lite grann. Han menar till och med att det kan vara en välsignelse för en människa att få gå igenom en sjukdomsperiod. Det finns saker som ingenting annat än sjukdom kan lära en människa. Låt oss ha en ödmjuk attityd till sjukdom och helbrägdagörelse. Gud har alltid kärleksfulla syften. Där får vi vila. Och så slutar Paulus brevet. Timoteus, låt dig angeläget vara att komma till mig före vintern. Det finns en vinter, tror jag, i en människas sökningstid. Det finns en vinter för evangeliet och nådens tid. En gång skall det vara vinter. En gång skall vattnet vara ofarbart över till nådens rike. Därför slutar jag denna predikoserie med att kalla dig till Kristus innan vintern. Vill du komma den här stunden? Amen.